God kväll allesammans, och det känns extra roligt att vara här idag av flera anledningar. Dels därför att vi har, vad ska vi säga, en finsk-ungersk gäst. För att man måste nästan säga att Pei, vi är väl lika mycket ungersk nu som finsk efter snart 20 år i Ungern, va? Nästan 20 år, 18 år, okej. Och jag har dessutom kommit hem, som många vet, från en nästan 2 veckor lång resa i USA. Jag har varit i Atlanta, jag har varit i Washington DC och jag har varit i Baltimore. Det har varit en fantastisk tid, och för er som är mera nyfikna på det så vill jag självklart berätta mer om det efteråt. Kanske jag väver in någon tanke här och där också i budskapet. Men jag vill att vi slår upp Saltaren 142. Och där vill jag att vi läser verserna 4 till och med 8. Och jag vill också säga på en gång, för er som kanske lyssnar på det här och har engelska biblar, så är det så att när man är i Saltaren, i den svenska bibeln, så är det så att rubriken, den här lilla grejen, det står en psalm av David, den är ibland i engelskan, man räknar den som en vers istället. Och då kan det vara så att när jag säger vers 2, då kan det vara vers 1 eller 3 eller någonting. Jag kommer inte ihåg, men det är inte alltid det stämmer. Men jag tror inte att det är någon som har engelsk bibel här idag. Så Saltaren 142 med början i vers 4. Och jag läser de fem versar där fram till 8. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har du lagt ut snaror för mig. Se på min högra sida. Där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt. Min del i de levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina följeslagare. De är mig för starka. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig. Jesus, vi ber än en gång att de här versarna skulle bli levande gjorda för oss här ikväll. Vi ber dessa ting i ditt dyra namn, Jesus. Amen. Som sagt var, jag har varit på en fantastisk resa, och jag hann med så många olika saker, och jag tror inte jag ens vill börja nu säga någonting, för då fastnar jag på det. Utan jag vill istället gå direkt till det som vi ska tala om. Men en av de saker som jag fick vara med om under resan, det var en pastorskonferens. Och den var, man kan säga att det var en halv dag. Det började med lunch, och sedan så fortsatte det under eftermiddagen fram till kvällen. Ett antal sessioner, som det heter. Säger jag, vad var det för tema? Och jag säger, jag kommer faktiskt inte ihåg. Var det något tema? Men i vilket fall så vet jag att det talades mycket om att leva ett övernaturligt liv. I motsats till att leva ett naturligt liv. Vi vet hur vi så lätt kommer in i våra rutiner. Och vi gör saker rätt. Det är inte det att vi lever fel eller syndigt eller omoraliskt eller någonting, men vi lever naturligt. Och det var väldigt mycket det här betoningen på att verkligen vara i en beroendeställning till Gud där vi lever ett övernaturligt liv. Men det var också en sak som fick mig att börja tänka. Pastor Schaller talade vid ett par tillfällen under den här tiden, och han kom in på några tankar som han själv hade fått ifrån Dr. Billy Graham. Jag vet inte hur många av er som känner till honom, men han är ju kanske en av världens mest kända kristna profiler. Han är idag en mycket gammal man. Han har Parkinsons. Förmodligen är det ingen människa, förmodligen inte någonsin på grund av modern teknik, men som har kanske predikat evangelium till fler öron än vad han har gjort. Han har levt ett fantastiskt liv. Jag vet att han har skrivit ett antal böcker. Men en bok skrev han relativt nyligen, som jag också vet att bland annat pastor Schaller har läst mycket och citerat från och verkligen liksom tagit till sig väldigt många tankar. Och han kom in på några tankar från den boken. Och han var inspirerad av de tankarna och jag blev inspirerad av de tankarna han hade fått. Så vi ser här hur det går i olika steg och generationer tänkte jag säga, men i olika led. Ja, generationer kanske man kan säga också. Men det jag vill tala om idag är att Gud har omsorg om vår själ. Och därför jag läste de här verserna. Gud har omsorg om vår själ. Och David i den här psaltarpsalmen, han ropar där i vers 4. I vers 5. Så säger han att ingen frågar efter min själ. Och jag tänkte liksom, av allting, tänk liksom att ingen bryr sig. Liksom så kände han, men naturligtvis så visste han att Gud brydde sig. Men tänk hur ensam man kan bli liksom. Ingen bryr sig om min själ. Och jag tänkte på att visst är det så. Visst kan vi vara helt och hållet ensamma och isolerade i den här världen. Men samtidigt så vet vi att Gud har omsorg om vår själ. Och jag tänkte på vad det står i första Thessalonikerbrevet 5 och vers 23. Det står att Gud vill bevara hela oss. Ande, själ och kropp. Det finns ingenting i vårt väsen som Gud inte vill ta hand om. Som Gud inte är intresserad av. Och det är intressant. Några saker här. Som. Kan du ta på dem? Så att. Jag tänkte på några saker här. Som. Han. Kom in på. Och Billy Graham hade talat om. Under. Sin livstid. Att. Det han har rest, och jag tror inte att det är många platser i världen där han inte har varit. Han sa så här att jag har alltid kommit i kontakt med fem olika saker. Fem olika saker som människor ständigt kämpar med och brottas med. Och jag tänkte bara kort ikväll nämna de här fem sakerna och meditera, eller låta oss fundera och meditera över de här. Och han sa det första som alla människor möter är tomhet. Tomhet. Eko. Det är tomt. Och jag vet inte, men när man reser ibland, när man kliver på flygplanet så, och jag åker naturligtvis alltid första klass. Nej, men jag åker i sån här budget. Jag åker med resväskorna längst ner. Nej, men, ni kände inte ens till att den klassen fanns kanske. Den kallas bagageklass. Nej, men i alla fall när man går på så går man ju alltid igenom första klass och business class liksom, för de sitter längst fram. Och man ser där att det finns väldigt fina människor, väldigt välklädda människor. De flyger världen över, de gör stora affärer, de har gott om pengar etc. etc. Och man tittar hur många människor det finns. De har fantastiska utbildningar, de har otroligt spännande liv, de möter väldigt intressanta, framgångsrika människor, och de har verkligen det som det här livet kan erbjuda. Men ändå, när man sitter med dem på tu man hand, så erkänner de, inser och erkänner att de kan vara precis lika tomma, kanske ännu tommare än oss alla andra. Och jag tänkte på hur det står i Matteus 13. Och verserna 45 och 46. Så talas det om en köpman. Och en köpman är ju någon som handlar saker. Man har pengar. Man vill köpa någonting. Man vill sälja det för ett bättre pris. Och tjäna mera pengar. Och så vidare och så vidare. Och så talas det om den här köpmannen som hittar en pärla. Och den här pärlan är så värdefull att det står att han säljer allt annat. Han vet att värdet för den här pärlan är så mycket större än allt annat som han någonsin har haft möjligheten att köpa eller haft i sina händer eller vad det nu kan vara. Så han säljer allt annat. Och det här är naturligtvis en bild av himmelriket. Att när vi hör de goda nyheterna, när vi hör evangeliet, ja, då säljer vi allt annat i detta livet för att köpa denna pärla som är evig och som inte kan på något sätt jämföras med någonting annat. Och jag tänkte på hur det står i Psaltaren 42 och verserna 2 respektive 3. Det står om hjorten, det här lilla rådjuret, som det står att den längtar och trängtar efter vattenbäckar. Den vill dricka, den är törstig. Och psalmisten säger där att på samma sätt så är vi törstiga efter hans ord. Och jag tänkte på liksom hur denna värld, och inklusive oss själva ibland, är så full av människor som försöker att släcka sin törst. På något sätt. Det kan vara i affärslivet, det kan vara inom religionen, det kan vara inom filosofin, det kan vara inom utbildningen, det kan vara inom modevärlden, det kan vara inom idrotten, det kan vara inom 1000 olika områden. Men likväl törstar man. Det är ungefär som när man är ute på havet och i en livbåt, båten har sjunkit och man är i en livbåt och man är på en ocean av vatten. Och ändå kan jag inte dricka vattnet därför att det är salt. Skulle jag dricka vattnet så skulle jag dö. Så trots att jag har allt detta. Och på något sätt är denna världen som havet på det sättet. Att det är som att ja, men jag kan ju suga in allt som finns. Liksom. Det är mitt. Det är bara att häva ner hinken liksom, och börja dricka. Men ju mer vi dricker av denna värld, ju törstigare blir vi. Och det finns ingen tillfredsställelse. Så Billy Graham sa att tomhet är en sak som han träffar på, eller har träffat på under sina 50-60 år, eller vad det nu kan vara, som han har varit ute och predikat evangelium världen över. Och jag tänkte också på en annan sak som nämndes i sammanhanget, den andra punkten. Tomhet var den första. Ensamhet. Jag kommer ihåg för många år sedan så skrev Pastor Stevens en liten bok som hette Cosmic Loneliness. Och den handlade om en slags ensamhet. Och nu är det så länge sedan jag läste den här boken så att jag kan inte göra några direkt citat från den. Men principen är den att vi lever i en värld där vi kan ha massor av vänner. Vi kan ha en datalista liksom. Hundratals människor är på den här datalistan. Vi har deras e-postadress, vi har deras telefonnummer. Och vi kallar dem våra vänner, vi räknar dem som våra vänner. Men mitt uppe i ett väldigt upptaget liv, goda arbetskamrater, skolkamrater, kompisar, folk som vi rör oss med, så är vi ändå väldigt ensamma. Och jag tänkte på hur det enda som kan bota denna ensamhet, det är att vi är fyllda med Gud. Och i Efesierbrevet 5:18 så står det att vi ska kontinuerligt vara fyllda med Guds ande. Därför att endast denna eller detta fyllande av anden kan tillfredsställa oss. Och i 1 Timoteus 6 kapitlet och 6 versen så står det att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är en stor vinning. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är en stor vinning. Och vi tänker, eller jag åtminstone ofta på den här versen, i termer som materiella ting. Vi tänker alltid, ja just det, att jag ska vara tillfredsställd nu. Jag ska vara glad att jag har en 2-rummare även om jag önskar en 3-rummare. Eller jag ska vara glad att jag kör en bil som är en 1995 års modell trots att jag skulle vilja ha en helt ny bil och så vidare. Men att det handlar egentligen om någonting mer. Och det är just att vi är tillfredsställda på grund av det faktum att vi har Gud i vårat liv. Och jag tänkte lite grann på det faktiskt, att i Psaltaren 119 och vers 57 så säger psalmisten att du är min del, Herre. Du är min del. Att egentligen är Gud det enda vi behöver. Och jag tänkte på att, och missförstå mig inte nu när jag säger detta, jag menar inte det att vi inte kan känna oss ensamma ibland. Det kan vi göra, det har vi rätt att göra, och vi behöver nu inte vara fördömda om det är så. Men jag säger också i sammanhanget att har vi tagit emot av hans fullhet i Johannes 1:16, har vi tagit emot allt det han är. Därför att han är fullheten och vi är hans kropp på jorden i Efesierbrevet 1 och verserna 20-23. Och det står att den kroppen är fullheten. Och vi har tillgång till hans kropp på jorden, det vill säga församlingen. Och där finns en tillfredsställelse. Bara där finns en tillfredsställelse. Och det spelar ingen roll hur många vänner som världens människor har. Och det spelar ingen roll på ett sätt hur många vänner vi har som kristna. Om vi inte har Gud, om vi inte har fullheten av honom, ja, då är vi inte tillfredsställda. Då söker vi alltid någonting mera. Och jag tänkte på det, att det finns ingen annan än honom som är en sann vän. Därför, vad är det som karaktäriserar en sann vän? Jo, det är att den vännen alltid står med oss i alla situationer. Och Gud står med oss i alla situationer. Även när vi syndar. Även när vi gör fel. Eller jag skulle till och med vilja säga speciellt då. Därför att vi tänker ibland att, aha, nu har jag gjort si eller nu har jag gjort så. Och nu är inte Gud med mig längre. Ja, visst tror vi att Gud tuktar den som bryter hans bud som han har gett oss. Men vi vet också att denna tuktan och disciplin är ren kärlek från hans sida. Och den har bara återupprättelse i tanken. Och i Hebreerbrevet 13:5 finns det en vers som vi ofta citerar och den är underbar. Så att han ska aldrig någonsin överge oss. Och det är en sann vän. Så tomhet och ensamhet. Och det tredje, det är skuld. I ett sammanhang så samtalades det om, eller vi samtalade om hur en känd psykolog hade sagt så här, att om vi skulle kunna uppfinna ett piller, en tablett som skulle ta bort skuld, så var det hans bedömning att 75% av det som vi kallar för mentalvård av olika sorter, det skulle bara försvinna direkt. Därför att han menade att 3/4 av alla psykiska problem som finns i denna värld är relaterade på ett eller annat sätt till skuld. Men nu finns det inte något sådant piller, tyvärr. Det finns massor av piller, men inte just ett sådant. Och jag tänkte just på hur skuld kan bli en slags motivationskälla för oss. Vi kan bli stora givare på grund av skuld. Vi kan göra massa saker i och utanför församlingen. Vi kan till och med bli heltidsarbetare i Guds rike och vara motiverade av skulden. Vi tror på något sätt att våra döda gärningar, som Hebreerbrevet 9:14 talar om, på något sätt ska ta bort skulden. Men det står att det enda som kan ta bort skulden, i samma vers, Hebreerbrevet 9:14, så är vad då? Guds blod. Därför det renar våra samveten. Det behövs inget piller. Det finns nämligen ingen piller. Det behövs inga döda gärningar. För att de döda gärningarna kan aldrig någonsin ta bort skulden. Utan allt som vi behöver, det är en kunskap om det fullbordade verket. En kunskap om att hans blod är fullständigt tillräckligt för alla situationer. Så att vår skuld tas bort. Och jag vet inte, men ibland jag ser människor, jag kan inkludera mig själv i den här gruppen också, hur vi är så skuldtyngda ibland. Och vi kan inte komma ur det här liksom. Det är som att vi har fastnat i någon slags kvicksand. Vi har sjunkit ner i och liksom vi kämpar i detta. Men likväl så måste vi gå till skriften och ta till oss de ord som finns där. Och jag tror att i mitt fall så är kanske den här versen den mest citerade av alla. Men Romarbrevet 8:1, att det finns ingen fördömelse. Nu finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det vill säga, då vi blivit troende så finns det ingen fördömelse. Och tänk om det fanns ett sådant piller. Och vi på ett sätt skulle kunna säga att det finns ett sådant piller. Ett fullbordat verkpiller. När vi äter Guds ord, då tar skulden bort. Vi på det sättet, inte nu vi oss själva, men vi genom vår tro på denna bok som Gud har gett oss är lösningen på detta. Men Billy Graham sa, skuld finns överallt. Men den tynger människor hela tiden. Människor är tomma, de är ensamma och de har skuld. Och jag tänkte också på det fjärde som nämndes. Och det var rädslan för döden. Och jag tycker det var så härligt när Pavey fick dela här tankar. Innan vi började om liksom det hopp som vi har. Vi kanske ibland är rädda för hur döden ska inträffa. Det är en sak. Men själva döden har ingen makt över oss. Därför att i första Korinthierbrevet 15:55, första Korinthierbrevet 15:55 så står det att du död. Var är din seger? Du död, var är din udd? Och det är intressant liksom att döden är besegrad. Aposteln Paulus ord här är det är sådana här retoriska frågor som redan är givna. Döden är besegrad. Döden har inte längre någon makt. Den här udden att liksom stöta oss i magen och säga att här har du. Liksom att vi är över detta. Och i Hebreerbrevet 2:15 så står det så här att han kom, det vill säga Jesus Kristus, för att befria alla som levt i fruktan för döden. Han talar alltså om gamla testamentets tid. Alla som tidigare har levt, därför att i gamla testamentet fanns det ännu ingen som hade uppstått ifrån de döda. Det fanns ännu ingen som hade bevisat vad Romarbrevet 8:11 talar om, nämligen en uppståndelsekraft som var verksam i Jesus Kristus, det vill säga den helige ande, som uppväckte honom ifrån de döda. Man hade ännu inte sett det. Jo, man hade hört profeterna tala om det. Man hade läst om det i skriften. Man såg fram emot det. Men nu, när Paulus har, eller vi vet inte om Paulus skrev Hebreerbrevet, men en del tror det, en del tror det inte. I vilket fall. Men Hebreerbrevets författare nämner här att nu är inte detta längre en historia. Utan det är verkligen ett faktum. Det som profeterna sa har nu redan inträffat. Den man som blev korsfäst i Jerusalem är uppstånden. Han har besegrat döden. Döden har inte längre makt. Och någon berättade en berättelse om en soldat som var i strid. Och i denna strid så blev han skjuten av en krypskytt. En krypskytt heter sniper på engelska. För er som inte vet vad en krypskytt är. Men alltså någon som sköt honom i halsen. Och han blödde väldigt kraftigt. Och han kom till sjukhuset. Och han låg på den här båren eller sjukhussängen och den här läkaren eller kirurgen eller sjukvårdspersonalen, de försökte att lägga en artär till rätta. Och det låter kanske lite äckligt när jag säger det här nu, men den var så hal därför att det var så mycket blod och de kunde liksom inte få den till rätta på det sättet, så att han förblödde. Men han var med medvetande och han såg på den här läkaren eller doktorn som gjorde allt de kunde för att liksom få honom att leva vidare. Men han lyckades inte, och liksom i det sista liksom så var det nästan som att han liksom bara, det är okej, du har gjort vad du kan. Men just det här han sa liksom, att han såg patienten i ögonen, och liksom de här ögonen vädjade till honom och säger: kan du göra någonting för att rädda mig? Och jag tänkte just på det här liksom, att den här världens människor är som den här soldaten. De är sårade. Synden har skjutit hål i halsen på alla människor, om vi nu uttrycker det så drastiskt. Alla människor ligger på rygg, hjälplösa och blöder. Och vi är de enda som vet egentligen hur ett liv ska räddas. Inte vi i oss själva, och ni vet det, jag behöver inte balansera det. Men det budskap vi har genom skriften. Och jag tänker på liksom hur människor i den här världen ibland ser oss i ögonen och säger: vad kan du göra för mig? Mm. Och skillnaden här är att den här läkaren kunde inte rädda den här soldatens liv. Men vi kan det. Inte genom vår egen kraft, men genom kraften i det ord som har blivit oss givet. Vi är hans ambassadörer i andra Korinthierbrevet 5 och vers 18-20. Och vad är en ambassadör? Jo, jag var på svenska ambassaden i Washington för en vecka sedan och fick se den nya ambassaden, och svenska ambassadören var där. Och liksom det är en ambassadör, det är en representant, det är en person som har fullmakt ifrån, i det här fallet den svenska regeringen, att representera landet i ett annat land. Och samma sak, vi har fått av Gud en fullmakt att representera honom och säga till alla de här människorna som blöder så kraftigt och livet håller på att rinna ur dem andligt talat, att säga att vi har faktiskt en lösning. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Det var det ord som fängelsevakten fick av Paulus när jordbävningen kom och dörrarna öppnades och han trodde att fångarna hade flytt. Och han sa: ni herrar, vad ska jag göra i Filippus? Och han säger: tro på Herren Jesus och du ska bli frälst. Och det är precis samma budskap som vi har. Så att det finns en rädsla för döden hos människor. Även om vi inte erkänner det. Men det är droger, det är alkohol, det är underhållning, det är lögner i form av religioner och filosofier och allt vad det kan vara. Men allt är en lögn. Hur gott och fint och välförpackade de här budskapen än är, så är de lögner om inte försoningen finns med. Sanningen om Jesus Kristus och hans död på korset. Så det finns en rädsla för döden. Och det var också den fjärde saken som Billy Graham hade upptäckt under sina år, att alltid fanns hos människor. Den femte och sista som vi ska ta upp idag, som han nämnde, det var en djupt rotad osäkerhet. En djupt rotad osäkerhet. Och jag vet inte om ni är som jag, men det är ni säkert. För det är väl lite alla till mans. Att vi är observatörer i världen. Eller hur? Vi tittar på varandra. När vi är någonstans. Och i synnerhet om man är någonstans i. Jag har varit i London till exempel. En av världens största städer. Jag var bara en kort tid där. Men jag var där i alla fall. Och Washington och Atlanta. Och liksom gigantiska städer. Och det är massor av människor. Och bara man sitter en liten stund någonstans. På en flygplats. Eller vad det nu kan vara. Och det strömmar igenom tusentals människor. Och man bara tittar på människor. Och man ser så många gånger att de präglas av en oerhörd osäkerhet. Man försöker kanske med liksom man fina bilar och fina kläder och liksom man försöker på något sätt att köpa sig en identitet eller att anpassa sig så att man är som man ska vara och så vidare. Och allt detta har med osäkerhet att göra. Och jag kommer att tänka på hur Mose inte var ett undantag utan snarare en regel. Och när han mötte Gud efter att ha haft en fantastisk utbildning. Jag menar, han fick det bästa på ett sätt av två världar. Han fick den hebreiska delen som han fick lära sig om den levande guden. Men han fick också den egyptiska delen som var den här världen. Kunskapen, den tidens stormakt, supermakt. Han liksom hade allting och han trodde att han hade vad som krävdes för att befria sitt folk ut ur Egypten. Men han hade det inte, för han gjorde det i egen kraft. Och när han förstod att det inte lyckades, då krympte han till att bli mindre än ett russin. Och han hamnade i 40 år på öknens baksida och han vallade får och tänkte i sitt stilla sinne säkert att jag kommer aldrig att kunna träda fram i ljuset igen. Det är kört, liksom. Det är bara historia. Och jag tänker liksom hur många människor som lever på något sätt. Och jag tänkte just på jag var i Baltimore, den här stora församlingen, och när man är i en stor församling så händer det ju mera saker där, för att det är så många människor som kommer och går. Och jag tänkte, det finns ingenting som ger en sådan glädje som när man ser en människa återvända ifrån att ha varit en Mose i öknen någonstans och liksom tänkt på något sätt att det är slut, det är kört. Jag kommer aldrig mer att bli använd. Jag försökte en gång i tiden. Det gick åt pipsvängen. Och allting är över. Men helt plötsligt så möter Mose Gud i den brinnande busken. Helt plötsligt låter Gud oss ha ett levande möte med honom. Och den här osäkerheten, den fanns kvar hos Mose. Han ställde en fråga. Men Gud, vem är jag? Vad svarar Gud? Ger han honom en lång lista på hans meriter? Han säger ingenting. Han säger, jag är. Och han hänvisar till sig själv. Som andra ord, han säger, Mose, bry dig inte om vem du tror att du är. För att den du är, den är du bara i mig. Och det är precis samma sak med oss. I Kolosserbrevet 3:3, att vårt liv är dolt i honom. Vi behöver inte skaffa oss en egen identitet i den här världen. Någon säger, betyder det bara att vi liksom ska flumma runt? Ska vi inte liksom vara någonting? Ska vi vara liksom falskt ödmjuka och säga, jag är ingenting, jag kan ingenting? Nej, det är inte det vi säger. Men vi säger bara att det vi gör, det är på grund av Guds kraft i oss. Filipperbrevet 4:13 säger att vi kan göra allt genom honom som giver oss kraft. Och när vi vet och förstår det, då försvinner osäkerheten. När Mose såg sig själv, att hans identitet inte var i honom själv, i det han hade gjort, i sina misslyckanden, i sina problem, i sina svagheter, etc., etc., utan han såg att hans identitet var i Gud, han som hade kallat honom. Ja, helt plötsligt förändrades allting. Och det står att Mose var den mest saktmodige mannen på jorden. Och vad betyder att vara saktmodig? Vad är det för skillnad mellan det och att vara ödmjuk? Att vara saktmodig skulle jag vilja säga, som jag har förstått det ordet, handlar om att acceptera Guds plan. Att Guds plan är perfekt. Han sa att okej, Gud, det är din plan som gäller, inte min. Och jag tänkte på hur osäkra vi är. Jag var ute och evangeliserade vid ett tillfälle. Och vi var någonstans och jag hade en liten bunt med traktat så här. Och så stod jag där liksom och det var massa folk som kom och gick. Och sen så började jag plötsligt tänka så här liksom. Att hur osäker man är. Man börjar titta på vissa människor. Det kommer någon där i en väldigt fin kostym. Och tänker, affärsman. kör säkert en fin bil, god inkomst, bra utbildning, liksom kan tala för sig. Han vågar inte prata med den personen. Sen ser man någon där liksom helt drogberoende, dåliga kläder, verkar liksom vara helt körd i botten, och så tänker man att ja, men den personen skulle ändå kunna ha någonting att säga. Liksom att vi på något sätt, vi har ingen aning om var människor befinner sig i livet. Därför att det är bara en etikett. Det är bara ett omslag. Vi har ingen aning om egentligen hur människor ser ut på insidan. Men Billy Graham sa att under hans alla år så har han märkt att alla människor har en djupt rotad osäkerhet. Så bara som en summering. De här fem sakerna hade han upptäckt under sina år som världsevangelist. Tomhet, ensamhet, skuld, rädsla för döden och en djupt rotad osäkerhet. Men vad är svaret? Vi har svaret i Jesus Kristus. Vi har svaret i denna bok som Gud har gett oss. Vi har svaret i församlingen, Kristi kropp, som Gud har gett oss. Vem har omsorg om vår själ? I Psaltaren 142 som vi läste, verserna 4-8, så beklagar sig psalmisten, och han säger liksom att det står här att, jag sa inte det, men han flydde vid det här tillfället, han var i en grotta. Och han upplevde att alla hade övergett honom. Det fanns ingen där. Han såg sig om. Liksom, var finns någon som skulle bry sig om mig? Vem bryr sig om den här mannen som har flytt ut ur Jerusalem och finns nu i en grotta? Men det fanns en som brydde sig om honom. Det fanns en som hade omsorg om hans själ. Och vem var det? Jo, det var skaparen av hans själ. Gud själv. Och samma sak är det med oss. Gud har omsorg om oss. Han låter inte oss gå tomma. Vill vi låta honom fylla oss, då gör han det. Är vi ensamma, vi åberopar honom. Han som aldrig någonsin överger oss. Aldrig. Och har vi skuld? Det finns inget piller uppfunnit av människor. Men det finns en bok som Gud har gett oss. Som talar om för oss att vi behöver inte ha skuld. Därför att den skulden som kommer av att vi har överträdit Guds bud, hans helighet. Det är förlåtet. Jesus är slutet på lagen för var och en som tror. Och vi behöver inte vara rädda för döden. Därför att han har övervunnit den. Vi kan tänka på den. Och vi kan fundera och säga. Visst, liksom, hur blir det? Hur kommer det att ske? Och vi funderar. Men han har övervunnit den. Och slutligen. Vi behöver inte vara osäkra. Därför att vi är de vi är. De som Gud har skapat oss till. Vår identitet är inte i oss själva. Inte i vårt kött. Inte i vår bakgrund. Inte i någonting annat som den här världen kan erbjuda. Utan den är helt och hållet i honom. Han som har kallat oss. Han är också trofast. Han ska också göra det. I första Thessalonikerbrevet 5 och vers 24. Amen.